Du lyssnar på en podcast från Expressen. Fler poddar hittar du på expressen.se/podcast och på iTunes.
Mycket välkomna ska ni vara till Agendasättarna, denna intervjupodcast som görs av mig, Anders Sedhamre. Gäst i veckans avsnitt är en vältalig, seriös men också känslodriven person som verkar älska sitt jobb som fotbollstränare och tv-expert. Tony Gustafsson är nämligen näste man på tur att få stå i skottlinjen för poddens frågeammunition. Snack om Hammarby, tv-sport och dess utmaningar, hur ett modernt ledarskap ser ut, Tyresö, OS-upplevelsen i London 2012 och Pia Sundhages kompetens utlovas kommande knappa timmen. Feedback på min podd skickas till mejladressen anders@agendasattarna.se. Eller sök upp mig på Twitter där jag finns på Anders Sedhamre. Kom gärna med förslag på gäster där också. Vill ni köpa en vit Agendasättarna t-shirt av mig är det även de där vägarna som är smidigast. Och på hemsidan agendasattarna.se finns alla gäster samlade med bild och allt. Surfa in där vet jag. 2014 är här. Vi har ett fantastiskt sportår att se fram emot. Vinter-OS, fotbolls-VM och mycket, mycket mer. Min sponsor NordicBet har mängder av nyheter planerade under året och börjar med en helt ny bonus till dig som blir ny kund. NordicBet matchar dina tre första insättningar med 100% upp till 1000 kronor vardera. Du kan alltså få 3000 kronor extra att spela för. Allt om erbjudandet hittar du på nordicbet.com. Glöm inte att du måste vara 18 år för att spela. Nu så, känslosvallande formuleringar och initierat fotbollsteoretiserande. Dags att lyssna på Tony Gustafsson. Härligt.
Mycket välkommen Tony Gustafsson till podden.
Tack.
Vi sitter i en liten hotellbar där vi förvisso är själva, men vi hör musik och kanske någon kommer komma springande. Så lite störningar möjligtvis. Det får lyssnarna stå ut med i bakgrunden. Alla gäster får presentera sina roller själva. Hur de ser sin yrkesroll. Berätta hur du ser din.
Oj, vilken höll jag på att säga.
Exakt.
Nej, men det är klart att min huvudsysselsättning i dagsläget är ju att jag är huvudtränare för Tyresö i damallsvenskan.
Och du syns på tv.
Ja, jag jobbar ju också. Det låter så prestige när man säger fotbollsexpert. Men jag jobbar ju som fotbollsexpert i C-more. Framförallt med Allsvenskan och La Liga. Och sen har jag väl två andra ben att stå på. Det är att jag brinner för fotbollsutveckling och driver fotbollsutvecklingsföretag senaste åren som heter Tiki Taka Academy. Där jag framförallt jobbar på gräsrotsnivå med barn och ungdomar och tränarutveckling. Så vi ska få fram framtida landslagsspelare väl tänkt. Och sen älskar jag att jobba med utvecklingsfrågor. Så jag är ute och föreläser rätt mycket i näringslivet om hur man bygger framgångsrika team.
Ja. Vi kommer komma in på nästan allt av det där du sa nu under de här kommande kanske 45 minuterna. Du var 31 år när du blev assisterande tränare i Degerfors. Året efter det blev du huvudtränare. Hur resonerar du idag kring den låga ålder du hade då när du fick ansvar inom fotbollen?
För det första så är jag oerhört glad och tacksam för de människorna som då öppnade dörren för mig och gav mig chansen. Dåvarande huvudtränare Dave Mosson som var huvudtränare i Degerfors öppnade dörren för mig att bli spelande assisterande i Division 2. Det är jag oerhört tacksam för. Och likaså de styrelsemänniskorna som satt i Degerfors för den tiden att man gav mig den chansen. Jag hade varit 4 år som spelande tränare i Ytterhogdal i lägre division, i division 4, division 3. Gått stegutbildningarna på förbundet under 4 års tid och kände jag behöver en ny utmaning, jag behöver ta nästa steg i min egen utveckling. Hade förmånen att komma in på en akademisk tränarutbildning på Örebro universitet i kombination med fotbollsakademin i Degerfors och kände att det räcker inte bara att flytta pick och packa familjen för att utbilda sig när jag är 31 år gammal. Jag måste också ha någonting mer att göra. Och då hade jag förmånen att få det här spelande assisterande uppdraget. Jag var ung, jag var hungrig, jag var ambitiös. Men jag hade också ganska mycket erfarenheter trots min ringa ålder. Så att jag brukar säga samma sak om fotbollsspelare som om tränare. Att åldern är egentligen inte avgörande, utan det är drivet, kompetensen och kanske erfarenheten. Och man kan vara ganska erfaren trots att man är ung.
Jag tror Dave Mosson har varit tränare i min moderklubb, Hertsöga BK.
Ja, så där. Det är ett litet land vi bor i.
Verkligen. När förstod du att du skulle kunna leva på att jobba som fotbollstränare?
Förstod är väl svårt att hitta kanske ett år som jag gjorde. Men jag var beslutsam om att jag ville livnära mig på fotboll. Det bestämde jag väldigt unga år. I första hand var jag som spelare. Och sen ganska tidigt när jag bröt upp ifrån IK Brage som jag då var anställd i som spelare. Och fick förmånen att bli tränare. Då var jag 26 år gammal. Då hade jag beslutat att jag ska livnära mig som fotbollstränare. Sen när det datumet skulle komma visste jag inte riktigt då. Men jag satte mig ner och gjorde ett Gantt-diagram som det heter. I ena spalten hade så att säga, vad skulle jag gått för utbildningar, vad skulle jag läst för böcker, vilka studiebesök skulle jag gjort, vilka divisioner skulle jag vara tränare i. Och sen i övre spalten hade jag liksom, okej, 2000, 2001, 2002, 2003, när skulle jag checka av de olika delarna. Och faktum var att det var ganska effektivt för att antingen så vid rätt år så var jag vid rätt ställe eller till och med året före. Jag var tränare i Superettan ett år tidigare när jag hade satt upp mål som blir det. Jag var tränare i Allsvenskan tror jag, två år tidigare när jag hade satt upp mål och blir det. Men det finns lite mer kvar på det där Gantt-diagrammet så jag är inte färdig. Men jag är på en spännande resa fortsatt.
Du känns otroligt strukturerad, nästan minutiös i din personlighet. Var kommer det därifrån?
Oj, om du pratar med mina nära och kära skulle de skratta när du sa det där. Och då tänker jag framförallt på att jag är så oerhört ostrukturerad när det gäller papper, administration och planering. Ja, du vet själv hur mycket, ja, du sa själv sms-pingis tror jag du kallar det för när du skulle boka det mötet. Att jag är väldigt ostrukturerad när det gäller vissa saker. Däremot när det gäller min målmedvetenhet och mitt driv och min passion och min utvecklingsvilja att utveckla mig själv och att kunna livnära mig på saker jag har en passion för. Där är jag ganska drivande och rätt målmedveten. Men att vara strukturerad tror jag inte jag ska kalla mig för.
Du sa själv att du har 80 akademiska poäng från Örebro universitet i fotbolltränarskap. Vad konkret innebär det?
Att jag fick förmånen att på heltid under 2 år läsa väldigt mycket om fotboll. Det var allt ifrån läsa 5 poäng ledarskap där man fick grotta in sig i ledarskapslitteratur och ställa sig frågan vem är jag som ledare och hitta sin identitet i ledarskapet. Till att vi läste 5 poäng fysiologi där 5 veckors heltidsstudier bara läsa fotbollsfysiologi med föreläsare från någon ledande i landet och läsa senaste forskning och litteratur, göra fystester och annat. Det var 5 poäng fotbollsteknik i hur instruerar man en bredsida. Det var 5 poäng fotbollsanalys, hur analyserar man, vilka videoverktyg finns, vart är spelet på väg, läsa fotbollens historia från förr till nu, taktiska trender och så vidare. Jag fick förmånen att under 2 år på heltid läsa om fotboll och tränarskap och det gav ju någon form av teoretisk plattform att stå på så att man fick ett antal teoretiska kunskaper som gjorde att man kände sig ganska trygg i sitt kunnande i fotbollsträneriet.
Och då var du den första tränaren med den här examen i Sverige, inte sant?
Ja, vi var ju en pilotklass. Jag var ju inte ensam då. Vi var ju en pilotklass som den här utbildningen var i samarbete med Svenska fotbollsförbundet, Örebro universitet och Degerfors fotbollsakademi. Och vi var en pilotklass som sen utvärderade. Det kom en klass efter oss också. Så efter de 2 årskullarna så utvärderade man. Och senare så blev den här utbildningen någonting som nu finns på flera universitet runt om i Sverige. Och också kurser man numera kan läsa på distans.
Hur yttrar sig det där akademiska anslaget som du har handgripligen i din tränargärning?
Jag skulle vilja börja med att säga att som alltid här i mediasamhället vi bor i så kanske jag kan känna själv ibland att jag har fått en liten för stor stämpel kring den akademiska fotbollstränaren Tony Gustafsson. Det blir mycket snack kring det där med att han var den första tränaren att gå universitetsutbildning och det satt någon form av lite managementstämpel i pannan på mig att Tony är den där akademiken liksom. Jag vill inte riktigt själv se mig som det, men hur det har tagit bruk i mitt tränarskap är väl att det har gett mig en väldigt bra plattform, en teoretisk plattform, när man känner sig trygg i sitt kunnande. Men jag tror anledningen till att jag gick den och anledningen till att jag känner att det var någonting som gav mig någonting är att jag alltid brunnit för min personliga utveckling. Att hela tiden vara hungrig och utveckla mig också blir vi inspirerade av många erfarna tränare. Tar man sån som Tom Prahl till exempel, som jag förmånen har mött i en del tränarfortbildningar. Att ha den hungern och utvecklingslusten som han visade då när han hade varit tränare i så otroligt många år. Kände jag att, tänk om jag kan få vara lika inlärningsvillig och lika utvecklingsinriktad när jag har varit tränare i 20 år, 30 år, 40 år. Och jag känner någonstans att få 2 år på mig att på heltid läsa om bara fotboll som jag brinner för, det gav mig en chans att utvecklas som inte bara fotbollstränare utan också människa.
Läser du mycket skönlitteratur?
Jag gör inte det. Jag läser i princip bara facklitteratur för jag är så oerhört intresserad av det här med ledarskap och pedagogik. Och möjligtvis jag läser en del magasin som handlar om forskning och pedagogik och psykologi och sådär. Men jag läser väldigt, väldigt lite skönlitteratur.
Får du dina spelare att läsa?
Jag försöker så lite frön när det gäller ledarskap, psykologi och pedagogik genom att citera lite granna filosofer och ledare. Det behöver inte alltid vara fotbollstränare eller idrottsledare, det kan vara andra också. Eller hjärnforskare för den delen, att citera lite grann och kanske så lite frön och få dem intresserade av fortbildning och inte bara kanske bli bättre att slå en bredsida utan också utveckla sin personliga sida som fotbollsspelare.
Kan du resonera om problemet att inte ha spelat på allra högsta nivå när man ska leda elitspelare?
Jag personligen lyckades ta mig till superettanivå, inte den allra högsta. Efter att ha pratat med ett antal för detta elitspelare som har blivit tränare och pratat med en del som inte alls har spelat fotboll på hög nivå som har blivit tränare så har man väl fått erfarenheten av att det kanske finns ett litet problem och det är ibland när man ska visa. Ungefär som när du är gymnastiklärare och du ska instruera någon hur du hoppar över plinten. Så är det klart att det är lite mer utmanande om inte du kan visa pedagogiskt. Samma sak om du ska instruera en bredsida eller en crossboll så kan det finnas en viss utmaning. Om du inte kan visa så finns det en del pedagogiska utmaningar. Då får du kanske använda andra spelare som då får visa. Se, höra, pröva brukar man prata om i pedagogiken. Man ska kunna se, man ska kunna höra men också pröva praktiskt för att lära sig. Så att, möjligtvis det. Sen har du det här andra och det är det här man brukar prata om respekt. Har du den här naturliga respekten med dig? Är den för detta elitspelare så kanske finns någon form av naturlig respekt för att han har spelat på högsta nivå eller hon har spelat på högsta nivå. Men jag brukar säga det att den respekten som en tränare ska ha, det är den han förtjänar eller den hon förtjänar via kunnande. Och då behöver det inte alltid vara så att tränaren i fråga har varit elitspelare på allra högsta nivå för att få den långsiktiga respekten. Det kanske tar lite längre tid att få den. Den kommer inte lika snabbt, men förhoppningsvis så kan den vara lika bra.
Vilka är dina spetsegenskaper som tränare?
Det ska du ju fråga andra om. den feedbacken man har fått är väl att jag är taktiskt drillad. Ganska duktig när det gäller game management och hur man förbereder allt ifrån att analysera motståndare till hur man förbereder laget taktiskt, kan förändra matchbilder med byten och taktiska incitament och sådär. Så att det taktiskt, att jag är en taktiker är väl det jag har fått rent fotbollsspecifik feedback på. Det andra det är väl mitt engagemang och min passion, att det smittar av sig, att många som ger mig feedback säger att jag har genuint engagemang och en passion och det i sig smittar av sig och skapar ett engagemang. Det är väl de två sakerna som jag kanske, om jag blickar tillbaka lite grann, som jag har fått mest feedback kring.
Det här är en podcast från Expressen.
Du tog över Hammarby när du bara var 33 år. Hur gick det där till när du blev anställd som huvudtränare vid den låga åldern?
Ja, återigen som jag sa, när det gäller tacksamheten mot folken i Degerfors så måste jag ju också rikta en otroligt stor tacksamhet mot folket i Hammarby som då satt i beslutande ställning att ge mig chansen och förmånen att få träna på absolut högsta nivå. Dessutom en klubb som Hammarby gick till så att jag fick ett samtal under min senare del under Degerforsperioden där de sa att vi är i ett rekryteringsförfarande. Det är klart att Lindroth kommer lämna. Du är en av kandidaterna. Är du intresserad? Just nu har jag jobb i Degerfors. Jag vill göra bra jobb där, men skulle det vara aktuellt efter säsongen så är jag intresserad av att lyssna. Sen var det dött ganska länge, tyst ganska länge, så att jag tänkte inte så mycket mer på det där utan jag fokuserade på Degerfors. Vi hade superettakontrakt och slåss hårt för att överleva superettan, så jag tänkte inte så mycket på det. Sen bara droppade ner samtal i telefon som sa att vi har nu gått vidare i processen och vi vill träffa dig för en intervju. Vi åkte halvvägs varifrån från Stockholm, Hammarby och jag träffas på någon hemlig plats i skogarna utanför Örebro där på något ställe så att ingen skulle veta att vi träffas och satt utomhus faktiskt och pratade. Henrik Appelqvist och Thomas Andersson som då var hade ganska långt samtal, ingående samtal om allt från fotbollsideologi till ledarskap till lite kritiska skarpa frågor som de hade som de ville ta reda på. Och så sa de vi återkommer om det fortsatt är intressant. Det var tyst en stund igen. Och sen hörde de av sig och sa att vi skulle vilja ytterligare gå vidare i processen. Vi vill att du kommer upp till Stockholm, träffa vår styrelseordförande. Vi vill också att du ska träffa en rekryteringskonsult. Och det var lite ovanligt. Jag har inte varit van att i fotbollssammanhang träffa en rekryteringskonsult när man ska bli anställd. Men en sån kallas det headhunter eller vad kallas det för. Där fick jag faktiskt en hel del tester. Allt ifrån min planeringsförmåga, struktureringsförmåga, lite annat ledarskap, lite psykologitester, lite annat sådär. Träffade också styrelsen som ställde en hel del kritiska frågor där jag också fick presentera mig själv och mina idéer och sådär. Och sen efter det mötet i Stockholm så dröjde det inte så länge förrän det damp ner ett erbjudande på bordet och sa att du är vårt första val. Vi vill att du kommer till Stockholm och diskuterar ett kontrakt och på den vägen är.
Vilka slog du ut? Vilka kandidater slog du ut?
Ingen aning. Ingen aning faktiskt. Bara tacksam att jag var en av dem och också ung, ambitiös, hungrig. Kanske ingen tillfällighet heller att jag fick möjligheten att vara tränare i Degerfors och sen Hammarby med tanke på traditionerna som finns i de klubbarna med vilken typ av fotboll som spelas. Två klubbar som alltid har varit väldigt anfallsinriktad och stått för en passningsinriktad och anfallsinriktad fotboll som jag själv brinner och står för och har alltid gjort och troligtvis kommer alltid att göra. Så det kanske inte var några tillfälligheter heller att det var matchning just med de typen av klubbar.
Hur mycket tvekar du innan du sa ja?
Tvekade inte alls. Det fanns ingen som helst tvekan. Snarare tvärtom, utan det fanns en frustration ibland att behöva vänta länge i en sån lång rekryteringsprocess. Att när ska erbjudandet komma? Jag vill bara upp och sätta igång och jobba. Det gjorde också att det var ett väldigt snabba ryck efter avslutad session i Degerfors. Så åkte jag upp och tog över redan i november. Samma år som jag avslutade med Degerfors där det var dags då för dåvarande Royal League med Hammarby. Så jag stack ett halvår före familjen och bodde på hotell i 6 månader här i Stockholm. Som tur var haft en förstående sambo och en förstående familj som har dragit ett jättestort lass för att jag ska kunna få förmånen att göra den här tränarresan som jag fortfarande är på.
Hade du några dubier kring att du som 33 år skulle leda Hammarby med hela den starka fanföljet de har och passionen som finns där i synnerhet på Södermalm då? Var det ett problem för dig i din ålder?
Nej, jag ska backa bandet lite och förklara varför jag säger att jag inte hade några dubier. Jag har haft förmånen att ha haft Tord Grip med mig under hela min tränarkarriär. Till en början som en rådgivare och mentor. Jag var nere och besökte han och Svennis i Lazio mitt första år som tränare i Ytterhogdal. Och fick besöka dem en vecka med allt från matchförberedande träning till intervjuer till tips och råd och sådär. Haft förmånen då haft han som mentor någon längre tid och det var givetvis han jag ringde när jag fick erbjudan av huvudtränarjobbet till Degerfors och sa hur ska jag göra? Jag har fått 24 timmar på mig att fundera, jag måste lämna besked imorgon. Och då sa Tord att Tony, du kan inte missa den här chansen för att klarar du av att vara tränare i Degerfors i ett brukssamhälle med en klubb med de traditionerna då har du skaffat erfarenheten som gör att du kan ta vilken klubb som helst i Sverige efter det. Och då förstod jag kanske inte riktigt vad det var han menade, men jag lyssnade på det och tackade ja. Och efter de 2 åren som huvudtränare i Degerfors att få erbjudande att vara huvudtränare i Hammarby, de åren jag hade haft då i Degerfors med att få träna på att ha en stark integritet, att kunna stå upp för sina värderingar, att vara tillgänglig för lokalmedia i princip dygnet runt. Även där ha supportrar som vill sitt lag väldigt, väldigt väl och passionerade och fantastiska supportrar. Så kände jag att jag är redo för att ta nästa steg. Den grunden som jag har lagt under de här 3 åren i Degerfors har gett mig de verktygen och den erfarenheten jag behöver för att ta över Hammarby. Så därför hade jag inga dubier.
Hur ser du på Hammarby idag? Bankar hjärtat fortfarande för Bajen?
Jag har fortfarande en bra dialog med folk i Hammarby och jag har ibland fått frågan, men är du inte bitter när du har fått sparken? Det är en klassisk fråga som sparkade tränare får, är du inte bitter? Och det, alltså vi tränare som är i den här branschen inser att du kan inte bli bitter därför att det är en del av spelet. Kommer inte resultaten så riskerar du att få sparken. Och klubben Hammarby har aldrig gjort mig något till. Tvärtom, klubben Hammarby har gett mig en möjlighet att få jobba som fotbollstränare på heltid. Sen finns det ju alltid i livet när man möter arbetsplatser, på arbetsplatser där man möter människor som man har skilda åsikter på. Det kanske är fortfarande skilda åsikter mot vissa individer så att säga, som har tagit vissa beslut. Men det har ju inte att göra med klubben som sådan. Så jag har fortfarande en bra dialog med klubben Hammarby och är som sagt oerhört tacksam för de åren jag fick.
Kort efter att Greg Berhalter fick sparken i somras ifrån Hammarby så intervjuade jag honom faktiskt. Och då talade han lite i termer av att jag kan förstå varför folk ser Hammarby som en cirkusklubb. Det är lite stökigt i föreningen. Jag vet inte hur stor grad av bitterhet det var på grund av att ha blivit sparkad. Men vad kan du säga om den typen av beskrivning av Hammarby?
Alltså de erfarenheterna jag hade tidigt i Hammarby var att det var väldigt välstrukturerat och organiserat, inte minst när Lasse Eriksson klev upp som sportchef och hade en väldigt tydlig bild, tog med sig väldigt mycket intressanta idéer från tiden i Porto bland annat, hur man kan organisera och maximera och få ut maximalt av en ledar/tränarstab på sportsidan. Och det var en resa som var väldigt, väldigt rik, väldigt, väldigt spännande och måste också ge all eloge och all beröm till Lasse Erikssons arbete under den perioden. För det var en förmån att få jobba tillsammans med Lasse och var fortsatt bra dialog och prata om utvecklingsfrågor. Så där måste jag säga att det var en bra struktur. Sen fanns det ju ekonomiska problem under mina år som jag var där, vilket gjorde att det blev turbulent i den aspekten med sparkrav, med lite indragningar, med allt från folk som får gå till att kanske minimera inköp, det påverkar spel och trupp och annat. Men så är det ju på alla arbetsplatser som har ekonomiska problem, att man måste så att säga rätta mun efter matsäck. Så på så sätt så är det klart att vi brottades lite grann med energiläckage i form av att det fanns en ekonomisk ansträngd situation.
Till denna dag går du att argumentera för att Hammarby är det största jobbet du har haft inom citationstecken. Sen har du gjort TV och nu är du tränare för Tyresö samtidigt som du jobbar på TV. Har tåget gått för dig att rodda en av de största klubbarna i Sverige framöver?
Det här är också en jätteintressant fråga där man, om man jämför lite grann hur samhället ser ut idag apropå det med karriär och vad är att vara framgångsrik, vad är liksom att inte vara framgångsrik, är det nerköp att vara där eller är det en framgång och sådär. För mig så är den sanna framgången när man som individ och människa är på en arbetsplats där man ett känner att man utvecklas varje dag, att jag blir bättre med mina kollegor. Två, att du känner att du är på en arbetsplats där du är betydelsefull, att du har någonting att tillföra och att du är värd någonting. Alla vi människor måste känna det på ett eller annat sätt. Men sen finns det en tredje incitament som är viktigt för mig, inte för alla, men för mig är det viktigt. Jag är en vinnarskalle och jag älskar att jaga titlar och vinna saker. Jag har förmånen just nu att få alla de här tre ingredienserna i min nuvarande arbete. Jag känner att jag ständigt utvecklas och blir en dag bättre istället för en dag äldre. Jag känner att jag är betydelsefull både på ledningsnivå och spelarnivå. Och jag känner också att jag får vara en miljö där jag får slåss om titlar. Inte bara inhemskt att vinna ett SM-guld med Tyresö utan också få möjlighet att slåss om titlar internationellt. Även om det är nu väl lång resa och vi kanske inte klarar det första året men vi vill göra det så får jag ändå förmånen att vara på en sån resa. Om du då lägger där till att jag fick förmånen att slåss om titlar på den största internationella marknaden i form av ett OS och ett fullsatt Wembley med 8000 på läktarna så är det för mig ingen prestigeförlust eller karriärförlust om man nu inte är den klubben som omsätter mest i Sverige eller är den som det omskrivs mest utan det är de här tre ingredienserna som är viktiga för mig och som jag har som parametrar och kommer ha som parametrar nästa gång jag tar ett jobb också.
Så du tror inte att det är kört för dig att ta över en klubb som är lika stor som Hammarby?
Det får ju andra bedöma givetvis. Jag kan ju bara göra maximalt arbete det jag är. Men det jag kan säga är att jag idag är en bättre tränare än vad jag var för 3 år sedan. Idag är jag en bättre tränare än vad jag var för 10 år sedan. Jag känner att jag ständigt lär mig att utvecklas. Inte bara i min tränarroll utan även i min fotbollsexpertroll. Där man får följa allsvenskan på daglig basis och analysera lag och trender. Och parallellt med det följa internationell fotboll, form av La Liga med taktiska trender och liksom kopplingarna mellan svensk fotboll och internationell fotboll har gjort mig till en bättre tränare. Sen lär man sig saker också när man jobbar med olika miljöer, olika klubbar, olika individer, olika kulturer. Bara det nu blir jag utsvävande som jag sa jag skulle bli när jag brinner för frågor. Jag sa att du kommer inte få tyst på mig ibland och det här är en sån där fråga som du inte får tyst på mig på. Det är jag, alltså får jobba, titta bara idag den gruppen jag har när man får jobba med olika kulturer, olika människor, olika åldrar. Allt ifrån liksom en Stockholm-tös som är ung och lovande och hungrig till en erfaren spelare från ett annat land med en annan kultur. Och olika åldrar, olika kulturer, olika personligheter. Det man lär sig som ledare i de processerna, vilka knappar ska jag trycka för att få dig att växa och få dig att brinna och få dig att passionerad och vilka knappar ska jag trycka på för att få Lisa att prestera eller Ola att leverera. Alltså, den typen av ledarskap och det man lär sig i det arbetet, det är det som gör att jag älskar att göra det jag gör. Och jag kommer alltid, alltid på ett eller annat sätt jobba med människor. Sen på vilket sätt i framtiden, det vet jag inte idag, men att få kombinera att jobba med fotboll som jag älskar och att jobba med människor som jag älskar, det är ju liksom en dröm.
Du driver ett företag som heter Tiki-Taka Football Development, har jag läst mig till. Namnet antyder i alla fall att du är någon form av anhängare till Barcelona och det spanska sättet att spela fotboll. Och nu kommer frågan. Kan det inte vara begränsande att som en ung tränare måla in sig i ett taktiskt hörn vad gäller spelstil?
Det är ju en jättebra fråga. Till att börja med så att vara företagare kan ju ibland vara lite annorlunda än att bara vara fotbollstränare. Som jag svarar på namnsättningen på akademin som jag är delägare och involverad i, så är det så att du vill ju alltid ha en hook och någonting som gör att en kund fastnar och tycker det här är spännande, det här är intressant. Termen tiki-taka var inte så etablerad i svensk fotboll för några år sedan, men den var etablerad internationellt. Vi valde den termen för att få en hook och få fast den. När vi sen är ute och pratar med tränare i tränarutbildning och spelare i spelarutbildning så får de en insikt att tiki-taka för oss är inte vad tiki-taka för gemene man är. Tiki-taka för oss är fotbollens yin och yang. Alltså tiki och taka. Där du alltid måste ha en balans mellan allt du gör. Namnet är influerat från den spanska fotbollen. Men det ordet i sig är faktiskt lånat från en gammal leksak från 70-talet. Det fanns en leksak som två bollar hänger i ett litet snöre och så ska du få de där bollarna att slå ihop och få balans i den. En leksak som förbjöds i Sverige sen på 80-talet för det var så många spräckta läppar och spräckta ögonbryn. Men det handlar om där, det är alltså det är två delar som samspelar till en helhet. Så allt det vi pratar om i träningsmetodiken där handlar om att vi har en tendens att vara lite för trendkänsliga i svensk fotboll och du måste alltid ha. I motsatt till försvar finns anfall, i motsatt till improvisation finns struktur, i motsatt till isolerad träning finns funktionell träning, i motsatt till teknik finns taktik. Alltså du måste hela tiden ha delar som samspelar till en helhet. Och det där brinner jag verkligen för, att vara ute i fotbollssverige och få spelare att förstå tiki-taka, det vill säga fotbollens yin och yang, att hitta balansen mellan, du måste få ett fungerande privatliv för att ska få ett fungerande fotbollsliv. Om du jobbar med mycket fysträning så måste du också kombinera det med teknikträning. Att få tränare i svensk fotboll och förstå att det räcker kanske inte bara slå 10 000 bredsidor i isolerad träning. Du måste också addera den funktionella träningen. Hur ska vi använda våran teknik i det taktiska och i passningsspel och att få liksom en helhetssyn på träningsmetodiken. Det är det fotbollsmässiga i tiki-taka. Det andra är det ledarskapsmässiga när det gäller att få balans i ledarskapet. Och där pratar vi väldigt mycket om någonting som är mig väldigt kärt. Även när jag är ute och pratar i näringslivet i min lärarroll. Balansen mellan läraren och eleven eller balansen mellan tränaren och spelaren. Balansen mellan att delegera och graden av egenansvar. Om du är en individ som har svårt att ta egenansvar och jag delegerar för mycket till dig, då kanske det blir jätteproblem. Men för att du ska bli framgångsrik på lång sikt så måste du ta en hög grad av egenansvar. Det kan inte bara vara jag som säger åt dig vad du ska göra. Hur kommer vi dit? Jag brukar jämföra med barn som ska gå över gatan som är 2 år gammal. Om jag bara säger åt den att gå över när du vill så finns det stor risk att den blir påkörd. Men på sikt ska du kunna gå över gatan själv. Kanske inte bara för att det är grön gubbe utan du ska kolla åt båda håll om den kommer en bil eller inte. Okej, hur ska vi få det barnet att kunna gå själv över gatan? Och precis samma sak är tiki-taka ledarskap. Att hur ska vi få spelare att kunna ta egna initiativ där ute? Att inte bara löpa för att tränaren säger det eller passa för att tränaren säger det. Och jag är så allergisk och jag är så trött på barn- och ungdomstränare ute i svensk fotboll som står och spelar tv-spel med våra barn. För det är så mångt och mycket. De står och spelar tv-spel med våra barn där de säger passa där, skjut där, gör det, spring där, markera där. Och så får du spelare som springer och gör det tränaren säger. Men du får inga spelare som klarar av att ta egen ansvar och ta egna initiativ. Och där måste vi som ungdomsledare, barn- och ungdomsledare våga ta steg tillbaka och låta barn få göra misstag. För att spelet i sig är självinstruerande. Och är det en 11-åring som slår bort 3 passningar i rad så kommer den att börja fundera över hur ska jag göra nästa gång. Sen kan vi ge tips och råd och vägleda och stöda precis som vi gör med den där 2-åringen som ska gå över vägen till en början. Men vi måste våga släppa taget. Så att, långt svar på en väldigt bra fråga. Att visst finns det risk att måla in sitt hörn. Men de som har sett och hört mig på mina föreläsningar i akademin och som har sett och hört träningsmetodiken förstår att det är inte så smalt som det kan verka. Men däremot att jag är en tränare som har väldigt stark tro på ett passningsinriktat anfallsspel, det tror jag redan är förknippat med i mina år som tränare för Degerfors Hammarby inte minst.
Var ser du dig själv om 10 år?
Jag hoppas att se mig själv ett, att få arbeta med att utveckla människor, individer och grupper. 2, jag hoppas att jag också får jobba på ett eller annat sätt med fokusutveckling. Har till och med förmån att göra det samtidigt, det vill säga att jag jobbar inom form av fotbollstränarskap slash ledarskap. Technical director som det finns ett fint titel som heter internationellt men som ännu inte riktigt etablerade svensk fotboll. Alltså för att jobba med mer av de sportsliga utvecklingsfrågorna i en klubb. Eller om det rent utav är så att man är involverad i en landslagsverksamhet som jag tycker är väldigt, väldigt spännande. Någonstans där ser jag mig tror jag.
Spännande att du säger det där för den frågan har jag lite längre ner men jag går omedelbart dit. Skulle ett jobb inom Svenska fotbollsförbundet operativt vara ett alternativ för dig? Och i så fall, hur skulle den kunna se ut?
Absolut. Jag har ju varit i kontakt med förbundet i flera frågor. Dels utvecklingsfrågor men också i rekryteringsprocesser för olika typer av tjänster. Och jag brinner verkligen för fotbollsutveckling och jag brinner i synnerhet för svensk fotbollsutveckling. Om det är i förbundsregi eller privat regi eller en tränarroll eller klubbregi. Men som jag har sagt, jag har ett antal parametrar som är viktiga för mig. Att jag känner att jag utvecklas, jag känner att jag utvecklar andra och är betydelsefull. Och sen om man dessutom får vara med och kanske vinna saker i sin fel. Det jag inte vet ännu, eftersom jag inte har prövat det är att om jag skulle vara i en roll som inte är på fotbollsplan, det vill säga jag skulle ta ett steg tillbaka och jobba mer så att säga, med utvecklingsfrågor och utbildningsfrågor, skulle jag ha tålamod att vara ifrån matchen? För matchen för mig är en adrenalinkick. Matchen för mig är en kärna i verksamheten. Att få jobba vecka ut och vecka in men sen mäta sig på matchen. Nu är det 90 minuter mot de här. Nu får vi mäta oss vart vi står någonstans. Om jag skulle klara mig utan det i långa loppet är jag tveksam till.
Vi håller oss kvar vid landslag. Hur ser du på utvecklingen mellan Erik Hamréns landslag kontra den Lagerbäckska eran?
Här skulle vi kunna prata jättemycket om de här frågorna, men jag brukar börja med att vara väldigt tydlig med att ha stor respekt för de som ansvarar för landslagen. För det första så har de en helt annan insikt i verksamheten än vad jag har, det vill säga de har scoutat spelare på ett helt annat sätt än vad jag har gjort. De har en liksom historik och tradition med spelarna och sin spelidé som jag inte har samma insikt i. De har scoutat motståndarna på ett helt annat sätt och alla har liksom sin filosofi. Det man kan säga och som alla ser, det är väl att det finns en olika grundsyn på ingång i ledarskapet och tränarskapet hos Lagerbäck och Hamrén, och det är att Lagerbäck har en väldigt stark förankring i försvarsspelet och organisationen som någon form av grundplattform till den resterande delen i sin spelidé och som lägger till grund för anfallsspelet. Medan Hamrén pratar väldigt mycket om anfallsspelet som en grundplattform och att försvarsspelet ska vara verktyg till det. Så där har de lite olika utgångspunkter. Det hör man också tydligt i intervjuer när de pratar och även när man pratar med spelare att det är vart är den procentuella delen av träningsinnehållet och vart är så att säga, delen i förberedelserna. Där finns det väl en ganska tydlig skillnad i mängden fokus på försvarsspel kontra anfallsspel.
Jag frågar Hasse Backe exakt samma fråga. Han menar att han inte ser så stor skillnad rent positionellt och speltaktiskt. Det är 4-4-2 och det är gamla hederligt svenskt fortfarande. Hur vill du reagera på det?
Backe har ju följt landslaget lite tajtare än vad jag har gjort sista tiden och Backe har dessutom betydligt mer erfarenheter än mig, så att jag får väl luta mig tillbaka och säga att Backe har rätt då. Men Backe har ju ofta bra dialog här i samband med expertrollerna här med fotbollen också. Mycket intressanta diskussioner. Jag ser väl också att det finns lite incitament och lite tankar hos Hamrén att man hade velat gått mot ett 4-2-3-1 till en början och inte kanske vara så strikt rak i sitt 4-4-2, men ha sen sedermera gått över till att bli lite mer renodlad 4-4-2 för att få ut maximalt av materialet och också lite lärdomar av matcher som man har haft på resans gång, men också vilka spelare som är tillgängliga och hur man får ut maximalt av materialet.
Det ska inte bli någon referensfäste här, men jag frågade Glenn Strömberg samma sak. Då sa han, men Hamrén hade ett offensivt anslag, men nu har han insett att nej, jag måste nog tajta till det lite som Lagerbäck gjorde. Och har nu gått ner till någon lite mer defensiv skapelse.
Det här är ju, tycker jag, kännetecken för framgångsrika tränare att känna in vart har jag mitt lag idag. Man har ju en idé som tränare vad man vill. Jag bara gått till mig själv många gånger. Man har en idé och en målbild att det här är det jag vill. Men sen måste du alltid som tränare ha någon form av anpassningsgrad. Vilka spelare har till förfogande, vilket motstånd står på andra sidan. Att vara anpassningsbar i den mån att man är så pass skicklig att man kan anpassa sig till det materialet och det motståndet och de yttre förutsättningarna som är. Det är ju bara kännetecken från en framgångsrik tränare. Så att jag är säker på att Hamrén har gjort någon form av anpassning, och ju längre han har varit med landslaget, ju mer har han lärt känna landslaget.
Du tog OS-guld med USA tillsammans med Pia Sundhage. Vad lärde hon dig?
Flera saker. Till att börja med så är det så att i det här jobbet, precis som många andra jobb, är man öppensinnad och intresserad av att utvecklas, så har vi alltid saker att lära av varandra. Jag är helt säker på när jag går ifrån den här intervjun att jag kommer att ha lärt saker av dig. Det är ett möte med en människa där man lär sig någonting, och man tar med sig någonting och en erfarenhet från det som förhoppningsvis gör mig ett möte bättre än bara ett möte äldre. Och just mötet med Pia gjorde att jag fick en insikt i att ibland så tar vi oss själva på lite för stort allvar. Jag har nog gått i den fällan några gånger där jag ibland har varit lite överambitiös. Man vill så mycket och man brinner, du hör ju de här frågorna som man brinner så mycket för. Va? Man hamnar i den här överambitionens fälla. Man ibland måste sticka hål lite grann på den där bubblan man kan hamna i som tränare. Och tro att alla andra är precis lika engagerade som jag är. Och man ska överösa spelare med instruktioner eller man tränar för mycket. Men framförallt att man ibland måste stanna upp och faktiskt skratta tillsammans och ha lite roligt och våga ha kul. För vi är ju ett samhälle idag där det nästan har blivit lite fult att ha kul. Det är nästan lite sandlåda och det är oseriöst och det är flamsigt. Men det behöver faktiskt inte vara det. Man kan skratta och ha kul och ändå vara seriös. Och det lärde jag mig av åren med landslaget i USA. Att Pia vågade låta spelarna ha roligt. Pia vågade låta spelarna skratta. Men att för den skulle inte göra det flamsigt och oseriöst. Och det fick jag en liten aha-upplevelse på att jag ska nog också våga vara lite mer våga vara lite mer lättsam ibland. Kanske framförallt ta mig själv på lite mindre allvar ibland och få lite mer självdistans och liksom inse att det ibland kan bli too much. Så tona ner lite, Tony, relaxa lite, ta steg tillbaka och liksom frigör lite energi och glädje i gruppen och därav hitta lite mera framgångar.
Hur balanserar du den eld och passion du har för fotboll med ditt sociala liv?
Det är en av de tuffaste utmaningarna jag har haft i väldigt många år. Att klara av att ha den här på- och av-knappen. För när jag är på, då är jag på. Då är jag liksom 100 engagerad, jag är passionerad, jag liksom hamnar i den där bubblan då som jag pratar om ibland. Vilket gör jag också kanske att jag får en del människor med mig och skapar energi och sådär. Men sen gäller det ibland då när man kommer hem och man har två barn och man har en sambo, att någonstans också inte sitta med de här lapparna med laguppställning och taktik eller sitta med datorn med videoanalys eller sitta i telefonsamtal eller kanske framförallt när man sitter och äter en middag att man svävar iväg i tanken.
Och där närvaro.
Närvaro är jäkligt bra ord. Alltså att vara närvarande i nuet och mental, inte bara fysisk närvaro utan mental närvaro. Och där tycker jag att jag har blivit bättre. Jag tycker att jag med erfarenhet har blivit bättre att hitta på- och avknappar. Vad har jag för på- och avknappar när mina tankar går igång och spinner på Och jag tar ett exempel efter en avslutad match. Jag måste alltid se matchen, jag måste hitta sekvenser, jag vill få svar, jag vill kunna liksom komma dagen efter och veta vad som har hänt. Då är det väldigt lätt för mig att kanske sitta uppe fram till 2:30, 3 på natten. Och sen är jag pigg när jag kommer till jobbet på förmiddagen, men sen när jag kommer hem på eftermiddagen därefter kanske jag är helt kvaddad, behöver lägga mig och sova, vila och återhämta mig. Men precis de timmarna då kommer barnen hem från skolan. Och man ska liksom vara där som pappa och man ska kolla hur det var i skolan, man ska laga mat, man ska skjutsa dem till en träning när det är dans eller innebandy eller fotboll. Och där känner jag att jag måste fortfarande bli lite bättre på att nej, nu kan jag inte ta med mig de här tankarna hem utan nu klipper jag av. Och vad har jag då för avknappar? Och då har jag ett antal avknappar som jag har lärt mig av. Jag älskar att se på film till exempel, jag älskar film. Och gärna filmer som säger någonting som gör att jag får tänka till och bli berörd. Gärna berörd till tårad för den delen, för jag blir lätt berörd av filmer. Och när jag gör det, då får jag liksom någonstans en liten... Man sticker hål på den där bubblan för mig som jag lätt kan hamna i. Och så får jag liksom lite påminnelse om vart jag är och sen kan jag liksom sova gott eller vara mentalt närvarande. En annan sätt det är att laga mat. Som jag har försökt börja göra mer. Jag är fortfarande urusel på att laga mat. Men jag försöker göra det av den anledningen att då är jag närvarande i nuet. Och det hjälper mig att knäppa av. Och det tredje det är att leka med barnen. Jag älskar att leka. Det finns en lekfull ådra i mig. Och när jag gör det så... Att se barnen skratta och att få skratta tillsammans med barnen och att få leka med dem, det gör att jag blir påmind om att få lite perspektiv från min yrkesroll och min papparoll.
Apropå Pia Sundhage där, när tror du tiden kommer då vi ser en kvinnlig tränare som kör ett herrlag?
Ja, det är en spekulativ fråga, men jag tror ju att det är betydligt närmare nu än vad det var om du hade frågat mig för 10 år sedan. Med tanke på att dels kommer upp fler damtränare men också att det är ett samhälle som är mer öppen för det. Och vem vet, det kanske är just Pia Sundhage som är den första.
Låt oss tala om... TV-jobbet en smula. Du kommenterar Allsvenskan och La Liga. Berätta om utmaningarna med att jobba med TV.
Min största utmaning det är att 1. Jag pratar väldigt fort. 2. Jag pratar med väldigt mycket branschtermer för jag är van att göra det. Och 3. I TV har det minimalt med tid att förmedla dina budskap.
Tvärt emot den här podden.
Precis så. Precis så. Och du hör ju här hur utsvävande jag är och hur snabbt jag pratar och sådär. Och att då i TV 1 vända sig till en tittare som kanske inte alltid använder lika mycket branschtermer som jag är. Även om Simon har väldigt mycket initierade tittare så gäller det någonstans för mig att välja språk som är korrekt. Att inte alltid prata för fort. Men det gäller också att inte bli för nördig och för... tränar Tony, även fast jag kan brinna för världens lilla detalj som jag tycker är skithäftig och skitspännande så måste jag ställa mig frågan, är verkligen det här någonting som intresserar en tittare och hela tiden ställa mig frågan, vad vill tittaren veta, titta se. Och sen då de pedagogiska delarna i att kunna på 45 sekunder förmedla ett budskap kort och koncist och pedagogiskt, det är utmanande i TV-jobbet.
Du jobbar med La Liga, hur vill du värdera de andra Europaligorna?
Värdera tycker jag inte riktigt om att göra därför att jag blir så inspirerad av olika typer av fotboll. Jag hittar incitament i varje liga. På senaste åren till exempel så tycker jag att den tyska ligans fartfyllda, tempofyllda, fysiska men också tekniska fotboll är häftig att se. Jag tror inte heller att det är någon tillfällighet att de därifrån också har nått framgångar i Champions League. Jag tycker att det är lite spännande att se utvecklingen av den engelska fotbollen som tidigare var väldigt, väldigt inom citationstecken brittisk men med influenser från väldigt mycket spelare från internationella hörn utav världen så har det blivit, och dessutom på tränarsidan väldigt mycket internationella influenser så har det blivit en mishmash och en mix i, titta bara på den förvandlingen som Liverpool håller på att gå igenom så att säga, vad är det som händer där med kulturer och vad händer med fotbollsspelare och att följa sånt tycker jag är jättespännande. Sen blir det givetvis så att eftersom jag jobbar som fotbollsexpert med den spanska ligan så kan jag den bäst i dagsläget därför att jag ser flest matcher därifrån.
Vad är intressant och spännande med La Liga? Där har vi två drakar som är fullständigt överlägsna, det är ingen hemlighet. Men hur vill du liksom tala nyanserat om La Liga?
För mig är det det som är spännande där och det som vi försöker också lite grann utbilda tittaren i, det är att ge liksom lite insikt i spansk fotboll. Inte bara så att säga det de här drakarna gör, utan titta på detaljer i den spanska fotbollen. På en sån sak som Jens Fjällström gjorde fantastiskt där förra året när han liksom presenterar Levante för tittarna som ett spanskt Gävle. På så sätt att de är extremt välorganiserade, de är extremt skickliga försvarsmässigt och de har en kontringsspel som är riktigt, riktigt läckert. Och med minimala ekonomiska medel nå stora framgångar, inte bara i La Liga utan då också i Europa League. Att liksom få den dimensionen på det också, att det inte bara är den där kombinationsspelet och det tekniska och det, utan att det finns andra incitament i den spanska ligan också som balanserar det hela lite grann mot de här drakarna.
Vem är Sveriges bästa fotbollsexpert, tycker du?
Ja, jag är, i min värld har jag inte tittat på alla och ha den mängden sändningar som kan göra att jag kan värdera dem på det sättet. Men en förebild och en inspirationskälla för mig är Jens Fjällström. Jag tycker han är fantastisk i att förmedla, att kommunicera. Jag gillar också hans ödmjukhet och hans sätt att vara jordnära. Och gå hem hos allt ifrån Agda 72 till Kalle 25 som fanatiskt följer sitt lag. Att han har en pedagogiskt sätt och en aura kring sig som gör att han förmedlar ett budskap på ett väldigt smakfullt sätt.
Har din bild på media och tv-journalistik ändrats sedan du började jobba med det?
Självklart. Fått en helt annan insikt och en helt annan förståelse för din och andras jobb. Även om man säger, hade en viss förståelse tidigare och jag har försökt att haft en bra kommunikation med media under alla mina år. Allt från tiden i Degerfors med lokalmedia till tiden i Hammarby via internationella jobb och sådär. Men när man har jobbat med det så har man ju liksom fått en liten annan förståelse och insikt för förberedelsearbete, rollen, kraven, förväntningarna. Man har lite mer branschkunskap. Sen är det så här att ibland finns det intressekonflikter mellan olika yrkeskategorier av naturliga skäl. Men då har man fått lite mer förståelse för dem och kanske också lite mer kunskap i hur man ska förhålla sig till dem.
Du gav en ung osnuten Ola Toivonen chansen i den här position nummer 10 som det kallas, offensiv mittfältare. Berätta om era relation idag.
Alltså, jag fick en känslosam och en härlig hälsning från honom när jag fyllde 40 som värmde väldigt gott. Jag hade förmånen att få med mig Ola Toivonen som ung, hungrig, ambitiös, spinkig spelare under Degerfors-tiden där han var med och nosa om en plats i A-laget när jag själv var spelande assisterande. När jag tog över som huvudtränare så har man ett val när man ser en sån ung spelare att ställa sig frågan att hur bra kan den här spelaren bli och hur bra är den här spelaren? Vi slogs då för att överleva med Superettan och skulle så att säga, klara kontraktet med små medel. Jag såg nog mer vad Ola kunde bli än vad han var och var tydlig med att jag tror att det är en nummer 10-roll Ola har sin framtid. Och jag har aldrig varit så noga med egentligen vad som står på körkortet i form av födelsedata utan mer titta på kompetens och kunnande. Och Olas förståelse för spelet, hans hunger, hans oräddhet gjorde att jag ville satsa på honom i nummer 10-roll. Och han tackade och tog emot för det förtroendet och levererade tillbaka till mig så att det snarare var jag som hamnade i tacksamhetsskuld till honom än tvärtom.
Om vi pratar om svensk fotboll igen. När jag intervjuade Lars Lagerbäck så sa han att svenska klubbar är lite för influerade av Barcelona-spelet. Det finns inte det kunnandet och den tekniken för att spela den här kortpassningsfotbollen. Vad har du för synpunkter på det?
Jag tror att det är väldigt, väldigt viktigt att man tillåter sig själv att få bli inspirerad. Jag tycker det finns ett citat som är väldigt intressant, en frågeställning som man valde att ställa sig i Tyskland. I tyska mått så hade man ett fiaskomästerskap, om jag kommer ihåg rätt nu, 2002 eller vad det nu var, man bara nådde kvartsfinal. Jag kommer inte ihåg om det är rätt årtal jag säger nu, men i alla fall så tillsatte man en utredningsgrupp som ställde sig frågan, vilka nödvändiga förändringar måste vi implementera i vår tyska fotbollskultur? Och det är precis den frågan jag tycker vi ska ställa oss i svensk fotboll. Vilka nödvändiga förändringar måste vi implementera i vår svenska fotbollskultur utan att för den skulle tappa vår identitet? Och där tycker inte jag det är fel att hitta influenser utifrån. Exempelvis, vad är det Barcelona har gjort? Ja, men det Barcelona har gjort är egentligen ingenting nytt och radikalt att hitta på ett nytt hjul. Det är influenser från tidigare holländsk fotboll som vi kan gå långt, långt tillbaka till och se trender i. Som i sin tur finns jätte långt tillbaka inom brittisk fotboll om man nu tittar lite fotbollshistorik och vart utvecklingen går. Lägger man där till och tittar på den fotbollskulturen som finns till exempel i Sydamerika, vad har hänt där de sista 8-10 åren, så tycker jag det är jättespännande att fundera över vad är det då för förändringar vi faktiskt måste ta hänsyn till i svensk fotboll. Jo, allting går mycket fortare. Det finns ett annat krav på tekniska kvaliteter. Det finns ett annat krav på att klara en mot en spel försvarsmässigt. Det räcker inte bara att vara zonspelande och tro att man kan försvara i ett block för du måste klara av en mot en och så vidare. Och då kan man ju ställa sig frågan, om det då finns de här internationella kraven på toppspelare och vi säger att nej, men vi har dem inte idag. Då blir det en intressant fråga att ställa sig, hur kan vi skaffa dem då? Vad måste vi göra med träningsmetodiken i barn- och ungdomsår? Hur kan vi göra för att hjälpa våra föräldratränare där ute? För 9 av 10 barn och ungdomar där ute är tränade av föräldratränare. Inte avlönade professionella tränare. Det finns några sådana, men inte så många i svensk fotboll. Vad ska vi då ge för verktyg till de här föräldratränare där ute? Som jag för övrigt vill ge en jättestor eloge. Jag kritiserade tidigare och sa att jag inte gillar de som spelar tv-spel med våra spelare. Men jag är också oerhört tacksam för alla ideella timmar alla lägger ner där ute. Men man måste ge dem verktyg. Så att ett långt svar på den frågan är att jag tycker att det är skönt att vi kan bli lite inspirerad. Men jag tycker också att det är skönt att det blir en debatt. För kom ihåg vad som hände när Bob och Roy var här. När vi fick den här debatten mellan liksom, 3-5-2 med libero markeringsinslag. Eller om man skulle spela 4-4-2 med strikt zon. Och faktum är att då var en generation som var otroligt influerad av det 4-4-2-pressspelet. Som lever kvar än idag i vår svenska fotbollskultur. Om vi nu får en ny era av influenser, hur ser den ut då? Internationella fotbollsfönstret är öppet på ett helt annat sätt. Fotbollsungdomar, barn, ungdomar och tränare idag ser internationell fotboll på ett sätt som vi aldrig har gjort förut. Aldrig någonsin förut. Vi ser sydamerikansk fotboll, vi ser afrikansk fotboll, vi ser nordamerikansk fotboll, vi ser europeisk fotboll, dessutom från alla ligor. Så att det finns ett fotbollsklimat i Sverige idag som är mångkulturellt på ett sätt som det aldrig har varit förut. Kanske så att vi skulle kunna addera den mångkulturella delen och plocka det gottaste gotta och implementera det i vår svenska fotbollskultur utan att tappa vår identitet. Det skulle väl vara skitspännande.
Det hörs att du tänker på det här väldigt mycket. Vad ser du på horisonten då om 15-20 år?
Ja, för det första så är det enkla svaret på det är att allt kommer gå ännu snabbare. Ingenting tyder på att det kommer gå långsammare. Det som är lite intressant att fundera över tycker jag, det är vart är liksom nästa pendel? För en sak är ju vart är trenden idag. Men det finns ju alltid motangrepp och motmedel. Exempelvis, nu blir vi lite nördiga så nu får jag ursäkta med lyssnare som inte är så fotbollsinitierad, men från det här 4-4-2-spelande med tre tydliga linjer, varför kom 4-2-3-1-systemet? Jo, för man började placera spelare mellan lagdelar i fria ytor som gjorde att det blev svårare att försvara mot. Och då togs utvecklingen åt det hållet. Och så blev de här zonspelande lagen lite mer markeringsinriktade. Och så insåg man att hur ska vi då försvara mot lag som placerar spelare mellan lagdelar? Och så gick det från att nu då vara väldigt, väldigt fokus på, eller då väldigt, väldigt mycket fokus på kontring. Alltså vi vinner boll och kontra. Och vad var motmedlet då? Ja, men då var det helt plötsligt motmedlet kontra på kontring. Så nu finns direkt återövning som en jättetrend. Även i svensk fotboll som var för 8-10 år sedan internationell fotboll. Jag vet ju erfarenhet när jag spelade med Hammarby mot Braga, portugisiska Braga. Vilken chock vi fick i hur jävla aggressiv de var i direkt återövningen. Så nu har det blivit någon form av trend i Sverige. Nu ska alla vinna tillbaka bollen direkt därför att vi ska kontra på kontring. Men det är intressant att då tycker jag, vad händer då bakom det? Vad är då nästa? Och där är jag lite influerad av en sån som Bielsa som kallas för El Loco, galningen, som är sån här riktig fotbollsteoretiker och grottar ner sig varenda liten detalj som har väldigt mycket revolutionerande och nya idéer som är liksom lite banbrytande och annorlunda. Vad kommer det ha för påverkan? Och tänk om vi kunde få igång en riktigt jävla härlig fotbollsdebatt i svensk fotboll där vi ställer oss frågan, vart ska svensk fotboll vara om 10 år för att vi ska vara framgångsrik? Vad ska identiteten vara i svensk fotboll? Så får vi med alla de här som har varit med mycket längre än vad jag har varit med. Och så får jag som ung och hungrig vara med. Och så får ännu mer hungriga små unga tränare som brinner vara med. Och så får vi igång en debatt i hur ska vi utveckla svensk fotboll. Det vore väl skithäftigt.
Hur ska vi få igång den då?
Ja, du, jag tycker redan att det finns jättemånga som har mycket sunda idéer och mycket intressanta idéer. Sen om vi får en sån här riktigt skön debatt, och krävs det väl som alltid när det ska bli en riktig debatt att det finns någon som är på ytterkanten här borta och tycker väldigt mycket radikalt om en sak, och sen att det finns någon motpol här borta eller någon tycker något helt annat, och det förstår det blir någon riktig debatt. Men sen den riktiga kommer nog inte förrän det är någon som når framgången med någonting helt nytt. Det är ofta då det brukar bli banbrytande. När någonting helt nytt kommer och man når framgång med det nya, då brukar det kunna bli lite spinn i debatten. Mm.
Vem tycker du att jag borde intervjua framöver i den här serien?
Ja, nu är jag lite part i målet när jag säger det, men jag skulle tycka det var jättespännande att höra Tord Grips resa. Tänk att höra hans resa som fotbollsledare med vart var fotbollen när han en gång kom upp och vart är fotbollen idag. Han som har sett både svensk landslagsverksamhet, allt från dam till herrfotboll. Han har sett svensk klubblagsverksamhet från den lilla bruksorten till storstaden. Han har sett internationell fotboll i väldigt många olika länder, och inte minst hans erfarenheter som ledare. Tänk att få höra hans historier och berättelser om spelare X när han var där, och liksom höra det här med bakom kulisserna och apropå svensk fotbollsutveckling. Jag skulle tycka det var jättespännande i ett sånt här forum där han får prata klart i lugn och ro, höra hans berättelser. Det hade varit en häftig intervju för mig att lyssna på.
Sista frågan får alla gäster, och den syftar tillbaka på namnet på podden, Agendasättarna. På vilket vis sätter du agenda i fotbollssverige? Du vill då liksom att man ska minnas din tränargärning eller vad du gjorde för svensk fotboll om 20, 25, 30 år.
När jag gick min steg 3-utbildning så fick vi uppdrag att sätta en vision och presentera för hela gruppen. I den visionen så skrev jag att jag vill vara med och påverka morgondagens fotboll. Jag vill vara med och ta fram framtidens landslagsspelare. Och jag fick lite på fingrarna på det, att det var lite att sticka ut, kanske lite mycket och lite kaxigt. Men det var en vision. Och den visionen behåller jag än idag, och jag hoppas någonstans att när man blickar tillbaka till min tid i svensk fotboll, att jag på ett eller annat sätt har faktiskt varit med och påverka morgondagens fotboll, och på ett eller annat sätt varit med och tagit fram framtidens landslagsspelare. Till exempel att Ola Toivonen drar på sig landslagströjan, jag är jättestolt över att jag har fått vara en liten del, men bara liten, men jag har i alla fall haft en liten del i den resan. Så att förhoppningsvis att jag har haft en någon form av påverkan på svensk fotbolls utveckling i alla fall. Och sen om den är i positiv riktning när det gäller att ha lite mod i anfallsspelet och vara lite anfallsinriktad, eftersom jag då brinner lite grann för anfallsspelet, så är det klart att det skulle inte vara fel om vi når framgångar med svensk fotboll, även med lag som vågar vara anfallsinriktade.
Tony, om vi inte båda hade civila åtaganden så tror jag att vi hade kunnat sitta här en timme till. Men vi får hålla där.
Vi får göra det.
Tusen tack för att du ställde upp.
Tack så jättemycket. Det var trevligt.
Agendasättarna görs i samarbete med NordicBet. Gå in på nordicbet.com för de bästa oddsen och de häftigaste spelen. Och glöm inte att du måste vara minst 18 år för att spela.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se/podcast och på iTunes. 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 Och på